Podplay.
Det är väl lite grann så rebel without a cause stämning helt enkelt. Och Ronaldo har då tagit till den här kulturen till sig. Jävlar, vilken kupp!
Alltså sån kupp. Du måste ta körkort innan dess.
Jag vet, jag måste verkligen det. Fan.
Innan vi startar vår säkerhetsfirma så måste du ha körkort.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord med mig, Karin Londré, och med dig, den alldeles, alldeles nygifta Anna Sandell.
Det stämmer, det är jag.
Det är du, det är där du är. Hur har vi det med namnen?
Ja, men än så länge... Vänta, Sigge, att du ropar genom dörren, genom nyckelhålet. Sigge, jag poddar nu. Ja, namnen sa du. Jag heter Anna Sandell.
Okej, men kommer du heta någonting annat?
Eventuellt så kommer jag kanske lägga till så att jag får dubbelnamn.
Ja.
Vi får se.
Ja, men du kan ju inte ta bort Sandell.
Jag kommer inte byta namn.
Nej, men det, jag tycker typ...
Kommer
jag,
inte vet, på fråga.
Jag tycker också att alltid att det känns så jävla konstigt. Vet, när man ser någon gifta sig och sen bara dagen efter heter de något annat på Instagram.
Nej, jag vet. Det känns så främmande för mig.
Jag tycker också att det känns så jävla främmande också. Att man bara så här... Slängde du bara precis bort din
hela ditt
riktiga
liv.
Familj?
Verkligen.
For this guy. Så att jag tycker det hedrar dig helt enkelt.
Ja, tack.
Jag tror inte ens jag är öppen för dubbelnamn faktiskt.
Nej. Karin Londré som du heter och Anna Sandell som jag heter och kommer fortsatt heta.
Exakt.
Hur är läget?
Ja, men jag är, som man kanske hör då, lite sjuk. Så att jag ber om ursäkt för min röst till både dig och till er som lyssnar. Nu
det går
redan
helt
på förhand. Än så länge tycker jag typ att det är så här... Det är inte för slämmigt. Jag hoppas att det inte ska vara det även fortsatt. Men vi får väl se, helt enkelt.
TMI, TMI. Hur,
verkligen. Hur har första veckan som gift varit?
Jättebra.
Känner du dig annorlunda? Alltså, är det liksom, känner du
dig... Jag skulle precis säga det. Vi har
mäktig?
Fått den frågan jättemycket.
Av vem?
Av folk på jobbet, typ. Och familj. Känns det annorlunda? Och det borde inte göra det, för vi har ju liksom bott ihop och har två barn och sådär. Men det känns lite annorlunda. Det känns jättemysigt att vi är gifta. Alltså det känns... Alltså du vet att jag typ smsade Oskar häromdagen och bara tänk att vi är liksom faktiskt gifta. Alltså,
han bara, känns... va?
Really? Nej men det känns väldigt bra och lite annorlunda. Jag tycker faktiskt det.
Jag tyckte
det var
också
någonting
det.
Med typ... Alltså, det är ju samma sak. Vi, liksom, det är någonting med att ha en ceremoni. Det behöver inte vara i kyrkan eller liksom vad man än väljer att ha det. Att liksom göra någonting som är så här... befäster det man har på något
jättemysigt.
Vis. Känns väldigt mysigt.
Jag håller med. Jag håller faktiskt verkligen med. Och jag tycker typ att det är så här... Folk som är så bara, det är bara en bit papper. Vi behöver inte en bit papper för att typ säga att vi är kär. Men det är typ inte... It's a celebration of love.
Exakt så.
Of your love. Det var en underbar dag. Det var en underbar helg, ska jag säga. Mm. Vi har ju precis pratat igenom hela den i Patreon-podden.
Exakt. Det kändes som att vi var på väg in i att vilja ställa samma frågor igen.
Men jag vill ju prata mer om det. Jag vill prata mer om det.
Det kan vi göra. Någon annan gång.
Det kan man, kan vi, ja, jo men det kan vi. Det kan vi absolut göra. Alltså det här ska ju bearbetas i den här samtalet som är vår gemensamma terapi. Som är alltså den här podden.
Exakt så.
Vi kommer ha anledning att återkomma till ditt äktenskap många gånger. När ska vi återkomma till mitt äktenskap egentligen? Skoja.
När du vill, Karin.
Nej, jag vet inte om det finns så mycket att säga. Jag tror inte det. Känner du dig helt slut, eller?
Ja, alltså jag är så trött. Alltså det kändes typ som... du vet man skulle jobba dagen efter man hade varit på Way Out West och jobbat och festat i 3 dagar. Så kände jag mig när jag klev in på jobbet. Alltså du vet att jag var så... Liksom, jag hade sån här riktig whiskyröst. Jag hade så svullna ögon. Fått typ så här 8 nya finnar.
Alltså, det skulle vara såhär, det är typ andra veckan trött. På ditt nya jobb.
Ja. Och jag kände mig verkligen... Alltså vet, jag kände lite så... hade folk inte vetat att jag hade gift mig, då känns det lite mer okej. Men det, alltså jag kände verkligen så.
Du var ett härke.
Skam.
Ja. Alltså, ett ord jag kan på grund av den här podden och använder flitigt. Så
länge
även min
sedan
man.
Vi hörde det på den.
Ja, men alltså både jag och Marcus använder det så ofta. Ofta när, när vi mår dåligt så säger vi alltid att man känner sig lite härkig.
Ja, men vad kul.
Ja. Men du, ska vi bara liksom rulla in i den här poddens riktiga innehåll?
Ja.
The cases. The cases. Ja. Det är den 14 juli 1958 och vi befinner oss vid Copacabana i Rio de Janeiro på Avenida Atlantica, som är alltså en av de här liksom stora vägarna i området, vad jag förstår. Det här är en tid när alltså Copacabana ser liksom, det området är lite, väldigt annorlunda jämfört med vad det är idag. Tydligen, jag har ju aldrig varit där varken då eller idag. Men det är liksom mer av ett så här. Nu är det ju något så väldigt ikoniskt strandområde. Då var det mer av ett så här vanligt bostadsområde, om du fattar.
Okej.
Mm. Mitt i det här området, 8:55 den här kvällen, kommer de som passerar byggnaden Rio Nobre att få se något alldeles fruktansvärt. De kommer se en flicka falla från byggnadens 12:e våning över 40 meter upp i luften och landa hårt på trottoaren. Hon heter Aida Curie och föddes den 15 december 1939 i Belo Horizonte, vilket är Brasiliens tredje liksom största stad. Hon var barn nummer 3 i en syskonskara om 5 och den enda flickan. Och Aidas föräldrar hette Gattas Assad och Jamila Jakob Curie. De hade invandrat till Brasilien från Syrien. Och under Aidas första år i livet hade familjen det typ, alltså ganska gott ställt liksom. Mm. Men när hon var bara 5 år gammal gick hennes pappa bort. Och det verkar ha varit på grund av någon slags sjukdom. Det verkar ha varit ett utdraget liksom, sjukdomsförlopp. Så. Mm. Och efter det så blev det förstås väldigt, väldigt mycket svårare för familjen. Av flera olika anledningar. Jamila var då ensamstående mamma till 5 barn. Och för att försörja dem så sålde hon av, alltså typ, allt hon kunde verkligen, och flyttade sen familjen till då Rio de Janeiro för att börja jobba. Och det var ju inte så himla lätt att få barnomsorg, hör och häpna, utan hon fick liksom göra det som hon trodde var bäst för sina barn. Och till en början så var det typ att de så här, du vet, var runt hos olika släktingar hela tiden. Och till slut då så behövde hon hitta en mer permanent lösning, och då alltså blev det, barnen fick gå på någon slags typ internatskolor, så att pojkarna gick på en skola och Aida fick flytta till en skola för barn vars föräldrar inte kunde ta hand om dem eller som var föräldralösa och bodde då liksom där heltid, så de bodde inte med sin mamma längre. Och det här var då en spansk-katolsk flickskola som drevs av nunnor, vilket passade familjen väldigt bra för de var väldigt troende katoliker. Och Aida kom då att tillbringa 12 år på den här skolan. Mm. Och hennes mamma och bröder kom och hälsade på, du vet, så här, någon gång i månaden. Det var inte det att hon inte hade någon kontakt med dem alls. Utan de var fortsatt nära. Men hon bodde inte med dem under hela sin uppväxt, helt enkelt.
Nej.
Och under de här åren så stärktes hennes tro ytterligare. Hon kommer liksom, hon blir väldigt nära och är extremt omtyckt, de här nunnorna som jobbar på den här skolan. Och verkar, trots alltså förutsättningarna, haft det väldigt bra. Typ. Alltså hon, det blev verkligen ett hem för henne. Och hon var extremt, extremt omtyckt av de här nunnorna. Hon är smart, hon är arbetsam, hon är en väldigt duktig pianist. Och hon är typ väldigt snäll. Hon är också väldigt, väldigt troende. Alltså hon tar sin tro på väldigt, väldigt stort allvar. Och du vet, vinner massa så här utmärkelser för att hon typ är så bra i skolan och sådär. Men så fyller Aida då 18 år och kan ju inte då längre bo kvar. Det är liksom dags för henne att bli vuxen. Hon börjar då jobba för en av sina bröder och pluggar samtidigt maskinskrivning, engelska och portugisiska, samtidigt som hon då är fortsatt aktiv i kyrkan. Hon har då hela livet framför sig, och som så ofta i den här podden så blir det ju så jävla sorgligt när hon med allt det här framför sig möter några jävla as som liksom sätter stopp för alla hennes planer och drömmar. För som sagt, den 14 juli 1958 har Aida då en kurs i maskinskrivning på Remington School på Rua Miguel Lemos i Copacabana. Det är en kvällskurs som pågår mellan 6 och 7 på kvällen, och efter lektionen promenerar Aida med sin kurskamrat Ione därifrån. De ska till bussen någonstans liksom, och vad som händer därefter, alltså efter att de har gått ifrån skolan så där, det har det skrivits lite olika historier om, och det ska man absolut vara medveten om. Det är länge sedan det här fallet hände, och dessutom i ett land där det verkar som att pengar har fått styra narrativet ganska mycket. Det kommer alltså skilja sig beroende på vem som berättar historien, om det är Ione eller Aidas familj eller de unga män som kommer att bli hennes död och också deras då företrädare. Det man vet säkert är att en av de här männen approcherar Aida redan på gatan. Han heter Ronaldo Guillerme de Sosa Castro, och han kommer då från en väldigt fin bakgrund. Hans pappa har både pengar och kontakter. Och det här är ju en tid, andra halvan av 50-talet, när typ ungdomskulturen förändras i väldigt, väldigt många länder. Alltså du vet, det är så här, vi har typ världens första rockstjärnor i typ Elvis. Vi har stora så här filmstjärnor som blir ungdomsidoler som James Dean. Alltså du vet, det är ju en extremt så här kulturellt omvälvande tid som inspirerar och typ attraherar unga människor i väldigt många olika länder. Så även i Brasilien, där en ny sorts ungdomskultur växer fram då, inspirerad av amerikansk motsvarighet. Det är väl lite grann så rebel without a cause stämning helt enkelt. Och Ronaldo har då tagit till den här kulturen till sig. Han var liksom en sån, du vet, snygg, cool, lite så suave. Hade ju nära till solglasögon, om du tänker. Han var också en riktig jävla jävel med dåligt rykte som ofta hamnade i trubbel. Och trots hans pappas ställning hade han då blivit utslängd från flera olika skolor för misshandel och för stölder. Hans kusin kommer senare berätta att han försökte tvinga henne att sälja sex. Alltså att han skulle vara sin kusins pimp.
Men gud. Vilket
säger någonting om hans karaktär. Han hade ju inga då domar mot sig, men det verkar handlat om att hans pappa fick saker att försvinna snarare än hans oskuld. Ronaldo approcherar alltså Aida på gatan genom att han typ viftar med några nycklar och ropar efter Aida och Ione och frågar så här, är det ni som har tappat dem här? Typ. På det sättet får han då tjejerna att stanna och prata med honom. Och sen får Ronaldo på något sätt tag på ett par olika saker som tillhör Aida. Alltså jag tror att han kanske typ tar hennes väska på något sätt. Mm-hmm. Oavsett så har han typ så här hennes glasögon, och han har också hennes plånbok. Och plånboken, alltså behöver hon ju i allmänhet, men hon behöver också pengar i den för att kunna ta bussen hem. Hon måste helt enkelt få tillbaka sina saker, och Ronaldo säger då att hon kommer få dem om hon följer med honom in i huset i Rio Nobre. Enligt hans senare då försvarsadvokater så följer Aida med honom, alltså typ randomly in i huset. De är så här, hon tyckte han var snygg typ, hon ville gärna följa med honom. Hans, alltså hennes sida, hennes familj, hennes vänner, åklagaren är ju så här, hon skulle aldrig ha gjort det typ. Nej. Det är inte... Hon var liksom väldigt långt ifrån den typen av person. Alltså jag säger inte att det är något, absolut, att det är något fel om att hångla med en kille. Men så här, det var verkligen inte den typen av... Hon var extremt from helt enkelt. Det låter bara askonstigt att hon skulle vara så... Ja, jag vill jättegärna följa med dig upp och kolla på utsikten. Den här random snubben som just stal mina saker. Typ. I huset finns ytterligare två personer. Där finns Cassio Murillo Ferreira, som är släkt med mannen som äger byggnaden. Cassio är bara 16 år gammal vid den här tiden. Han har också redan hunnit hamna i en hel del skit. Alltså han har blivit avstängd från skolan för att han har betett sig illa. Han har stulit och också hamnat i trubbel för att han har försökt dra upp tjejers kjolar.
Oh, nej.
I huset finns också Antonio Joao de Sousa som är äldst av dem. Han är 26 år gammal. Finns väldigt, väldigt lite information om hans liv och vem han är. Vilket jag tror också är någonting som påverkas av liksom klass och status. Han är vaktmästare i huset där de just har gått in. Och det skrivs ingenting om vem han var, helt enkelt. Mm. Han har ju då nycklar till alla lägenheter och de tar med sig Aida upp i hissen. De åker till översta våningen till en lägenhet som är under renovering och därför står tom. Där börjar de ge sig på henne, alla tre, på det mest fruktansvärda sätt. Det verkar väl som att våldtäkt är motivet för det här. Men att Aida lyckas slå och typ kämpa emot så fruktansvärt mycket så att de inte liksom lyckas fullborda då det de har gett sig ut för att göra. Och istället då så kommer de att misshandla henne så fruktansvärt svårt under en halvtimmes tid. Medan Aida kämpar och kämpar och kämpar för sitt liv. Till slut tappar hon då medvetandet och de här tre då bestämmer sig för att kasta hennes kropp från lägenheten. Och sen då påstå, alltså det de säger är att så här, hon begick självmord. Liksom.
Alltså.
Eller antingen det eller att hon då har slängt sig från lägenheten för att typ försöka komma undan. Liksom. Men det står snart klart att skadorna som hon har på sin kropp inte alls är förenliga med att hon då har hoppat från 12:e våningen, utan hon har en helt annan typ av skador. Och dessutom så ligger hennes tillhörigheter runt henne på ett sätt som gör att polisen typ tror att de är så placerade där. Alltså det känns som att de, du vet, det är nästan som att de har placerat hennes böcker så att det ska vara som att hon har typ hoppat med dem i händerna. Men med tanke på hur länge hon har varit i den här lägenheten så finns liksom inte en chans. Alltså, det är en staged scen, helt enkelt.
Mm.
I hennes handväska och på hennes böcker fanns också blodfläckar som talade emot det. När polisen återskapade fallet konstaterade de att hon inte kunde ha hoppat och typ ha landat på det sätt som hon gjorde. Men det här var då alltså försvarets taktik när det senare var dags för rättegång mot de här tre gärningspersonerna. Alltså att de menar att så här, de erkänner att de har, alltså att de har gett sig på henne, och försvaret påstår att så här, hon har hoppat då för att komma undan. De använder också absolut hennes tro emot henne och säger så här att hon, för henne var det här så illa, det har hon hade varit med om på grund av att hon var troende, så därför bestämde hon sig för att begå självmord typ. Vidare påstod också Ronaldos advokater, som självklart var liksom så svindyra toppadvokater, att han inte ens var där när när hon kastade sig, enligt dem, från byggnaden. De säger att då hade han redan hunnit ut från det här huset och var på dejt med en tjej. Hans pappa försöker då betala olika kvinnor för att vittna och ge honom alibi. Delvis tjejen som han då påstås ha varit på dejt med. Men hon dyker inte upp i rätten. Så då slänger de in typ ett annat mutat vittne som låtsas att hon har sett Ronaldo på den här dejten. Men hon är så jävla, jävla dåligt förberedd att hon direkt så här motsäger hans historia. Alltså att det är liksom bara rakt av krockar, för de har typ inte, jag vet inte, förberett henne på vad hon ska säga för att det här har liksom varit så ad hocigt liksom.
Mm.
I första rättegången döms Ronaldo till 37 års fängelse och Antonio till 30 års fängelse, medan Cassio, som var mindreårig vid mordet, går fri. Sen överklagas domen och rättegången kommer då att liksom helt vända. Istället så menar man att det är styrkt att Ronaldo och Antonio varit med under misshandeln och våldtäktsförsöket, men att man inte kan styrka att de har varit med under själva mordet. Därför kommer de att frias.
Men gud.
Så den enda som anses vara skyldig för mordet är då Cassio, eftersom han är, alltså jag vet inte varför det blir så, men eftersom han är minderårig så döms han till typ ungdomsvård och typ sitter jättekort innan han då liksom går fri. Jag tror att han typ går med i militären. Och det känns ju som att det här är liksom väldigt lämpligt då. Att den enda personen som rätten kommer fram till har varit delaktig i själva mordet är den personen som inte kommer dömas till fängelse typ. Så att det blir som att man så här dömer någon för mordet utan att någon egentligen får några som helst konsekvenser för Aidas död liksom.
Mm. Så sjukt.
Vissa källor påstår att han senare i livet begår ett annat mord och sen flyr utomlands. Det är lite oklart vad som händer. Vad som hände vaktmästaren Antonio är då inte alls rapporterat om. Det verkar som att Ronaldo fick en tredje rättegång och att han då faktiskt dömdes till 8 års fängelse och satt i fängelse åtminstone en tid för mordet på Aida. Han ska inte ha fortsatt på brottets bana efter det här, men han blir då en riktig jävla kändis under den här utredningen och under den här rättssaken, för att han då, alltså, folk tycker typ att han är skitsnygg och jättecool och han typ bär solglasögon under hela rättegången. Han blir alltså helt enkelt en sån flickidol typ, på ett fruktansvärt, fruktansvärt sätt. Arida Curies historia blir vida känd i Brasilien och det finns inte mindre än 4 gator som idag bär hennes namn runt om i landet. Hennes familj har försökt stoppa tv-program med reenactments av mordet på Arida för att det är så jobbigt för dem att man liksom, att man då spelar upp det här om igen, typ den här brutala jävla scenerna som pågår i den här lägenheten.
Oh, fan.
Och de så här, de har inte fått rätt, men de har försökt driva då, alltså rättsprocesser mot de här tv-programmen och inte fått rätt i det. Och samtidigt så vill de då att Ida blir ihågkommen för den hon var och inte hur hon dog, eller för de som mördade henne. På hemsidan idacurie.com har de samlat massor av vittnesmål från mängder av personer som kände Ida. Det är hennes familjemedlemmar, vänner, och det är också många av nunnorna som jobbade på skolan som var hennes hem under så många år. Alltså hon hade ju knappt hunnit därifrån innan hon blev mördad liksom. Hon hade sagt till dem att när hon fick sin första lön så skulle hon donera dem alltså alla pengarna till skolan, och det fick hon då aldrig chansen att göra. Och jag har läst en massa på den här hemsidan. Den är baserad på en bok som Aidas bror Maurizio skrivit. Jag har lyssnat på flera poddar som har sina respektive lite olika problem, kan man säga. En heter The Brazilian Point of View, det är avsnitt 44. Jag har läst Suspiria, eller lyssnat på Suspiria podcasts avsnitt om fallet och om och podden Cuento Crimen om Aida. Den sista blandar spanska och engelska på ett sätt som gör att man ändå, det är så lite spanska att man fattar. Och
så
att
du
det typ
är flytande?
Alltså ja, jag kan spanska. Who fucking knew? Jag har också läst en artikel på Copacabana.com, en arkiverad artikel på Santos de Brasil och sen förstås också på Wikipedia. Det här var alltså mordet på Aida Curie. Ett sånt...
vad hemskt.
Liksom jättestort brasilianskt fall som verkligen är på många olika sätt fortfarande ihågkommet då. Och det var så... jävla sorgligt på det där sättet som, ja men jag tror att det är ganska många sådana fall som har typ gripit tag i dig och mig, just det här livet framför sig, och att det bara är ren jävla chans att hon stöter på de här fucking asen till snubbar som bara vänder upp och ner på allting.
Ja men verkligen. Fruktansvärt, vedervärdigt.
Verkligen.
Tack Karin.
Tack.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Idag ska vi till tulpanerna, träskorna, en viss speciell brownies hemland. Nämligen till Holland.
Gud, skriva glädjen här hör jag.
Det är februari 2005, typisk vinterdag i Amsterdam, regnigt, dimmigt, och platsen där dagens fall startar på är en av Europas största knutpunkter, Amsterdams flygplats Schiphol.
Mm.
Som alltid så var det mycket folk i rörelse på Schiphol den här dagen. Det är ju verkligen en riktig connection-flygplats ut i världen och den här morgonen, precis som alla andra månader på en flygplats som den här, så kommer både en och två och tre piloter genom säkerhetskontrollen. Två piloter i KLM-uniform passerade säkerhetskontrollen tillsammans och det i sig är ju inget konstigt. Vakterna tänkte troligtvis att de skulle ut och flyga tillsammans, men det ingen visste då var att just de här två piloterna hade ett väldigt tydligt mål med sitt besök på flygplatsen just den här dagen. När de passerat säkerhetskontrollen så fortsatte de vidare mot sitt mål. De gick rakt ut på plattan, alltså där flygplatsen, flygplanen står. Och på plattan så stod en bil. En KLM-bil som kör KLM-personal till flygplanen som de ska med. Och de här två piloterna hoppade in i vanen. Mm. Och vanligtvis är det ju liksom någon som arbetar på flygplatsen som kör runt då piloter och kabinpersonal till respektive flygplan. Men just den här dagen så stod den här KLM-vanen obemannad med nycklarna i tändningen. Så att de här två piloterna bestämmer sig helt enkelt för att köra iväg själva. Och iväg körde de vidare ut på plattan, vidare mot sitt mål. När de kört en bit så mötte de en annan bil. Och när de mötte den här bilen så bara bromsade de in och blockerade bilens väg. Så att den här bilen då helt enkelt inte kunde komma förbi helt enkelt.
Mm-hmm.
Konstigt kanske du tänker, men det var precis det här som var planen hela tiden. När de stannat bilen, alltså blockerat vägen för den här bilen, så hoppade piloterna ur sin KLM-van och drog fram varsitt vapen. Och sen så då spatserade de rakt fram mot den här bilen som de har blockat liksom. Och jag säger bil, men det är typ mer av en så här pansarvagn. Alltså inte en pansarvagn som man har i strid, så fel ord. En bepansrad van kanske.
Okay.
För i den här bilen låg en stor, jättestor last med diamanter och andra ädelstenar som skulle fraktas från Amsterdam till Antwerpen, som ju är typ Diamond City. Och de skulle då fraktas dit på ett litet flygplan vaktade av beväpnade vakter i den här bepansrade värnen. Men de som kom då med den här liksom, den här bepansrade värnen var ju då på väg mot flygplanet, men istället för att då kunna köra bara raka vägen till flygplanet så blev de då stoppade och hotade med skjutvapen. De blev urtvingade ur sin bil och nedtvingade på marken. Sen tog de här två KLM-piloterna över den bepansrade vagnen och körde helt enkelt därifrån vidare ut från flygplatsen och ut på motorvägen och sen var de borta.
Jävlar, vilken kupp!
Alltså sån kupp. Och det dröjde ett tag innan folk på flygplatsen liksom hade greppat vad som skett. Det var först när piloterna som var på det här lilla diamantflygplanet på så här, varför kommer de inte? Vi ska flyga nu, vi missar vår slottid. Alltså du vet, man har ju så här, antar jag även när man fraktar diamanter och inte bara människor, så har man väl nog säkert ett väldigt tajt schema. Så de var så här, bara, vad är det som händer? Varför kommer ingen? Och då, du vet, slog de larm om det, att så här, diamanterna inte kommit hit med de här vakterna. Och då efter ett tag så hittades då de här vakterna då som hade blivit rånade på hela sin bil och alla diamanter i dem. Och de var ju i världens chocktillstånd. Och som du säkert har förstått nu så var de här KLM-piloterna inte alls KLM-piloter, men mer om dem senare. För när larmet då till slut gått ut så sattes det igång liksom världens apparat av den holländska polisen. De gick ut med rikstäckande efterlysning efter personer som liksom de hade ju någon typ av signalement, men ganska svagt så. De kontaktade alla sina grannländer för att berätta om vad som hade skett, och efter ett tag så hittade de den här bepansrade vanen övergiven och i princip helt tömt på diamanter. Rånarna hade lämnat en del grejer kvar, men det var främst alltså oslipade diamanter, och troligtvis var det av den enkla anledningen att de är mycket svårare att sälja än slipade diamanter. Så bilen hittades, men det fanns liksom inga andra spår efter de som utfört det här rånet. Polisen kämpade på verkligen. Men tydligen så är diamantvärlden en väldigt liten värld, det kan man ju ändå tänka sig. Och de, det beskrivs som att de inte är så bra på att samarbeta med polisen.
Okej.
Alltså du vet att de typ gärna ser att, och det är väl säkert för att de, det kanske, alltså jag vet ingenting om diamantvärlden, men jag tänker att det är, jag tänker att det är lite shady. Alltså det är ändå, känns ändå som en ganska, skulle kunna vara en ganska shady bransch. Ja. Eller?
Det, alltså vet du vad, jag tror att det finns en och annan shady karaktär.
Det kanske är precis så. Och det beskrivs typ som att så här, de tog gärna hjälp av polisen. De anmälde det här till polisen och det blev säkerligen så här försäkringssak, det vet jag inte så mycket om. Men att de ändå försökte lösa saker själva typ. Vilket då försvårade polisens arbete. Alltså tänkte som att de typ tänkte så här, polisen jobbar på ett spår så jobbar vi på ett. När det egentligen kanske bara ska vara ett gemensamt spår.
Just det, just det.
Det var, de gjorde något slags framsteg typ... bara liksom senare under 2005 där de grep personer som de misstänkte var inblandade i rådet, men det fanns liksom inga konkreta bevis som kunde knyta dem till det, så de släpptes, och det var väl mer bara, alltså de var typ så, det skulle kunna vara de här typ, bara plockade in några utan att de egentligen visste det, för antar jag, för att typ tänka att så här, vi visar att vi typ för utredningen framåt, what do I know. Men polisen gick bet flera gånger, och då togs alltså av de som hade blivit rånade på diamanterna, så tog in en privat säkerhetsfirma för att se vad de kunde göra. Och den här säkerhetsfirman drevs av en man som tidigare varit Mossad-agent, en man vid namn Doron Levy. Och han hade liksom lite andra typer av resurser än vad polisen hade, för han hade liksom, han kunde röra sig lite mer över gränser typ, eller vad man ska säga. Och han började så här pinpointa en person som han tyckte var intressant, och det var en väldigt välkänd rånare vid namn Leonardo Notar Bartalo, som låg bakom ett jättestort diamantrån i Antwerpen bara 2 år tidigare. Och där i det rånet fick de med sig smycken och ädelstenar till ett värde om 100 miljoner dollar. Men han tyckte då, för att du vet, det var begått på, du vet, det fanns, han var så här, det finns likheter, de är båda väldigt så här väl genomtänkta, det måste vara någon som har väldigt bra koll, de vet vad de ska ha, alltså du vet, han, den här Doron Levy då är helt säker på att så här, this is our guy. Men när rånet på Schiphol begicks så var satt Leonardo i fängelse. Så det kunde liksom inte vara han som var på platsen, även om Doron Levy då och många med honom ändå var helt övertygade om att han hade ett finger med i spelet, så fanns det faktiskt ingenting som liksom styrkte att han var hjärnan bakom det. Den här Leonardo verkar liksom inte ha velat vara särskilt, han var inte särskilt samarbetsvillig. Så att de hade några olika teorier där precis efter att rånet begåtts, men polisen, de kommer inte framåt helt enkelt. Och det dröjde länge, och det krävdes hårt arbete innan det till slut skulle ske saker i utredningen. I 12 år pågick någon typ av undercover operation. Och det, jag vet inte om den här Doron Levy är med i den eller om den bara utförs av den holländska polisen. Jag kan inte svara på det. Eller, och de kopplar ju på så här, Interpol, alltså, för de förstår ju typ att diamanterna har förts ut ur landet så att säga. I 12 år pågick en undercover-operation som till slut 2017, 12 år efter att rånet skett, greps 5 personer i Amsterdam och 2 på Ibiza. De flesta av de här personerna är inte namngivna med hela namn eller överhuvudtaget. Men 2 år senare skulle de här personerna ställas inför rätta. Men endast 5 av de 7 gripna ställdes inför rätta, då en hade avlidit under tiden som de väntade på rättegång, och den andra friades från alla misstankar om inblandning under häktningstiden. Liksom. I rättegången friades ytterligare en icke-namngiven person, men de resterande 4 personerna dömdes till 7,5 år i fängelse. Och Alla de fyra valde att överklaga den här domen, och under tiden som rätten liksom skulle granska deras överklagan så sattes de här dömda på fri fot, för att det begärde dem, eller önskade dem om att få göra, och rätten beviljade det.
Mm.
Det skulle det holländska rättsväsendet inte gjort, för två av de här fyra alltså flydde på en gång landet.
Typ sjukt att det bara var två av dem faktiskt.
Alltså faktiskt. Och den man, en av dem som rymde, var den man som ansågs vara liksom hjärnan bakom rånet. Det han kallas för Errol H.V. Och han är omskriven så liksom i alla källor. Han drog med en gång, och under 2021 så dömde rätten honom till 9,5 år i fängelse i hans frånvaro. Det dröjde ytterligare 3 år innan han kunde gripas i början på 2024. Den andra mannen som flydde landet med en gång går under namnet Marlon D, och han kunde inte hålla sig undan lika länge som Errol, utan greps senare under 2021, alltså samma år som de rymde liksom. Och han fick då också ta emot sitt straff, som också blev då 9,5 år. Och jag såg att min mage knorrade så mycket.
Hur hungrig.
Polisen, när de grep Errol, så hade polisen liksom ändå letat efter honom då i 3 år. Han höll sig gömd i 3 år. De hade haft span efter honom på Ibiza under en längre period, och till slut så kunde de lokalisera honom till en så här jättestor villa på ön typ. Och de hade
haft span. Om man ska rymma någonstans så tycker jag typ att det är, alltså, det är starkt alltså att rymma till Ibiza liksom.
Jag håller verkligen med. Och de hade haft span på det här huset, och när han till slut sågs lämna huset så följde polisen efter honom och lyckades gripa honom. Alltså du vet, de gjorde någon sån tjuk, 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 bilar framför så att de blockade hans väg och så här.
Yep.
Så han greps och så kunde han, alltså jag tänker typ, alltså fatta vad nöjd man är då när man har spanat på någon i flera år, och sen så bara Karin, kör fram din bil, jag kommer från andra hållet.
Fan vilken stress.
Block his way. Du måste ta körkort innan dess.
Jag vet, jag måste verkligen det. Fan. Så vi kan göra
innan vi
sting
startar
operations.
Vår säkerhetsfirma så måste du ha körkort.
Jag vill väl gärna, men jag kan tänka mig att sitta bredvid dig och vara den som kastar ut en sån spikmatta, du vet.
Okej, okay. Ja men vi kan börja så. Och så okay, övningskör vi under tiden.
Ja, det är bra.
Jättebra. Efter de gripit honom på Ibiza så fördes han tillbaka till Amsterdam igen. Och där han då fick ta emot sitt straff, som jag sa. Vid gripandet såg han tydligen inte riktigt ut som han gjort på de bilder som polisen hade på honom. Mm. Han såg yngre och fräschare och smalare ut. Och polisens teori var att han genomgått flera skönhetsoperationer för att förändra sitt utseende under sin tid på flykt.
Det är starkt.
Alltså riktigt starkt.
Mm.
Han ska senare ha sagt om sin flykt att det var helt befängt att polisen sa att han hade flytt. Han sa att han under covid bestämde sig för att resa till solen för att ta ett arbete.
Ah, det var inget.
Jag typ på något vis tycker det känns helt toppen att han försöker liksom ta han
bara,
den lögnen.
Nej. Alltså jag var bara på jobbsemester.
Working holiday
alltså,
visa.
Alltså verkligen.
Och det stöldgods då som Errol och hans kumpaner fick med sig från vanen, de lämnade ju som sagt en hel del kvar, vilket han ska ha sagt att det var liksom helt enkelt för att de inte fick med sig allt från bilen, för att det var så sjukt mycket liksom. Det de fick med sig återfanns aldrig. Tänks vara diamanter och ädelstenar till ett värde av runt 43 miljoner dollar som bara är borta med vinden. Errol och de andra som är fängslade för stölden säger att de inte vet vad som hände med stöldgodset efter rånet. De säger allihopa att de aldrig sett några pengar efter det här, eller några diamanter efter själva rånet. Men vem som då skulle ha kommit över diamanterna och pengarna kan de inte berätta eller förklara.
Alltså de bara, vi tog dem och sen så vet vi inte vart de är.
Exakt, precis. De har erkänt rånet, men de säger att de inte har bytet helt enkelt.
Men det måste ju bara vara för att de ska kunna ha det sen.
Ja, I guess. Alltså,
vet du vad jag alltid tänker på när man hör alltså, om några som just gör den här typen av rån, alltså att man stjäl en sak, liksom.
Mm.
Det är typ att det känns som att det är bara, alltså, det är liksom bara början på jobbet.
Ja, nej,
alltså om du stjäl pengar så är det så här, nu har du pengar. Nu är det så här, om du har stjäl hur mycket, 43 miljoner diamanter, så är det så här, nu måste du sälja dem.
Nej, jag vet.
Det verkar väldigt jobbigt.
Skitjobbigt.
Jag har det inte med mig.
Nej, inte jag heller. Han ska ha sagt då, Errol, i efterhand, efter gripandet, att han har varit på att han var på Schiphols flygplats i förklädnad i flera månader innan själva rånet för att reka. Enligt någon källa jag läste så försökte de se på någon månad innan liksom det rånet som faktiskt blev att göra någonting liknande, men att det misslyckades. Så de har liksom, du vet, så här, ja, rekat, testat. Alltså de är verkligen väl förberedda när de väl slår till. Men trots då att Errol och Marlon och de andra säger att de inte vet var pengarna eller diamanterna tog vägen efter rånet, så krävdes Errol och Marlon, alltså de två som flydde, att betala tillbaka 1,7 miljoner euro var som skadestånd. Och de andra två som dömdes för rånet dömdes till att betala tillbaka 850 respektive 250 000 euro var. Och efter den domen om de här böterna så sa Errol att han var helt chockad över att höra att han var återbetalningsskyldig. Han sa att han inte hade en krona, men att han hoppades att dokumentären han höll på att göra om rånet skulle kunna hjälpa honom att betala av hans böter.
Nej, alltså han var ju tvungen att åka till Ibiza och ta ett jobb, så han har ju inga pengar.
Nej, exakt. Så sjukt. Så det var diamantkuppen på Schiphol.
Åh, jävlar alltså. Vad
starkt. Ändå sjukt.
Men också så här, de måste ju också det måste ju vara ett inside job ju också.
Alltså det känns verkligen som det. Ja, men annars någon hade de inte vetat att har ju varit inkopplad.
Nej, men annars hade de inte vetat att den här transporten skulle göras liksom.
Nej, nej. Alltså precis. Och det är det jag menar, tänker typ så här, med att diamantvärlden känns på ett sätt shady. Alltså det kan ju vara så att typ så här, någon som jobbar för dem som ska ta emot diamanterna tipsar sina, alltså I don't know, jag vill inte kränka någon diamanthandlare här, men det känns som att det finns
vet du vad det också känns skuld. Som? Det känns som att nej. Ingen som handlar med diamanter lyssnar på våran podd.
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Det är inte en lyssnargrupp vi behöver vara oroliga att vi ska tappa.
Nej, okej, okay, bra Karin.
Fuck those guys.
Fuck those guys. Jag har läst en artikel med rubriken Errol HV arresterad för superstöld, 70 miljoner i diamanter. Detta hände 2005. Den här rubriken var då på holländska.
Aha, okay.
På tidningen Panorama.
Vilken märklig rubrik.
På tidningen Panorama, och den är skriven av redaktionen där. Jag läst några olika artiklar, också på holländska, på The Telegraph av Mick Van Wiele. Jag har läst en artikel på Historiska brott skriven av Andreas Jämn med rubriken Bytet från diamantkuppen försvann spårlöst. En artikel med rubriken Crime didn't pay for diamond heist av Linda Hall på Euroweekly News. Och Mastermind behind 2005 Amsterdam Schiphol 70 million diamond heist arrested in Ibiza på Aviation 24 av Bars Knoweth. Och då Thieves must repay millions in sensational Schiphol diamond heist, prosecutors say. Och till sist då undercover officers used to track down suspect in 2005 Schiphol diamond heist på nltimes.com.
Tack snälla du, vilken jävla kupp som sagt.
Alltså vilken kupp.
Alltså fan, man kan ändå man är inte ointresserad av en kupp.
Inte alls.
Tack till
tack
dig.
Tack alla som har lyssnat.
Japp,
och tack. Karin Londreus.
Och Anna Sandellus.
Stay strong.
Stay cool guy. Yeah. Vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om er.
Det gör vi.
Hej då!
En del av